Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Fritte Fritsson. Välkommen hit.
Tack snälla. Det känns som en perfekt start på veckan.
Mm, det är måndag idag.
Ja, börja med ett. Jag har faktiskt gjort en intervju redan.
Okej,
till redan. Min podcast Alltid Velat Veta. Det blir en pluggrunda redan.
Ja, men det är bra att ta det nu innan när folk är lite off guard så att säga, så att de inte hinner stänga av när de känner att nu börjar han plugga.
Folk trillar bakåt på stolarna. Bara, va? Pluggrunda nu är börjat innan väljdrycken.
Ingen sa den komma.
Det är sjukt.
Okej, men vad handlar den intervjun?
Det handlar om hemliga sällskap.
Hemliga sällskap? Ja. Alltså
Rotary.
Frimurarna
och Rosenkorsarna.
Ja, men det är alltid spännande. Ja. Fast de är väl inte så jättehemliga kanske?
Nej, inte. Idag är det väl liksom ganska lugna puckarna eller hemligheten. Så. Mm. Det finns ju vissa, alltså ett hemligt sällskap, en del av tjusningen är väl att det är vissa ritualer som är hemliga fortfarande. Mm. Men det är väl mer en herrklubb typ, där man träffas och umgås under trevliga former.
Man träffas och trivs.
Ja, ungefär som när du spelar in podd med dina komikerkollegor.
Ja, förutom att jag har tjejer ibland och kvinnor.
Du har det alltså?
Då, ja,
tack för mig.
Det hände. Ja. Men det blev ju kombinär pluggrunda och lite presentation av dig.
Det kan man säga.
Att du poddar och jag intervjuer i din podd. Allt du velat veta.
Stämmer.
Det är väl det du ägnar dig mest åt nu, Tim.
Ja, men det är ju det. Plus söka massa olika massa bidrag för inställd stand-up-verksamhet. Har du sökt något kulturstöd?
Nej, det har jag inte gjort. Men jag har permitterat mig till en viss procent via mitt aktiebolag.
Okej. Okay, ja. Hur mycket kan man permittera sig själv egentligen?
Det har nog pendlat mellan 60 och 80, tror jag.
Ja. Men om man permitterar sig, innebär det då också att man liksom inte riktigt får lika mycket inkomster eller sådär? Eller hur funkar det?
För 60-80%.
Ja, precis. Okay,
ja, det, något sånt. Jag vet inte, staten betalar en del av stålarna i alla fall. Mm. Så jag har klarat mig.
Ja, men skitbra. Mm. Sen har du ju liksom olika kassor. Jag tänker olika Patreon-konton där det bara trillar in pengar.
Kan hända. Mm.
Vill du prata om det?
Lät det som jag ville prata mycket om.
Nej, men jag tänker att det här att det är liksom en liten så här dubbelt för kultursnubbar och snubbor. Att man vill ju sprida till alla så här, men stöd mig på Patreon.
Ja.
Men samtidigt kanske man inte vill så här göra en för stor grej av att, så att man får sina pengar
via Patreon. Nej, det är också lite dubbelt det här om man säger så här, dels vill man säga så här, stöd mig för jag är jättefattig och behöver pengarna. Mm. Och dels vill man säga, jag är framgångsrik, så lyssna på den här podden som har gjort mig så framgångsrik. Man vill inte heller framstå som en loser liksom. Då tänker man, väldigt skitkultur du gör som inte drar in några pengar.
Ja, det är en jävla balansgång det där. Alltså. Ja, jag tycker du hanterar det väldigt bra.
Ja, det har kanske gjort den perfekta avvägningen. Mm. Den gyllene medelvägen. Mm,
den perfekta mixen mellan fattig och rik.
Den bästa blandningen.
Ja, precis.
Och idag så ska vi prata om samlande.
Mm.
Det var du som valde tema den här veckan.
Ja, nej, men jag tänker så här, det man förknippar med dig, förutom att du är en så här produktiv men tecknare och komiker och poddar och så, det är ju att du har en samlaraura.
Ja, speciellt om man har varit hemma hos mig och pratat med mig.
Ja, precis. Speciellt om man har råkat välta ner en japansk tablettask från din spiselkrans.
Har du gjort det?
Nej, det har jag faktiskt inte. Men jag tänker att det kan vara ett potentiellt problem i ett förhållande med Simon Gärdenfors.
Ja, ifall den skadas märkbart så kan jag bli lite passivt aggressiv.
men du har inte gjort något avsnitt av mina problem som handlar om samlande, va?
Nej, det har jag faktiskt inte
gjort.
Alltså,
om du gör en ny säsong så tycker jag det absolut kunde vara en... Jag tror att det finns ganska mycket comedy där.
Absolut. Det är en väldigt intressant värld. Alltså samlarvärlden. Och det finns ju vissa serietecknare som har skildrat det på ett rätt intressant sätt. Bland annat Seth och Chris Ware. Som jag har mycket prylar av på både böcker. Och jag har faktiskt min senaste tillskott i samlingen är en Chris Ware plastfigur. Eller soft vinyl-figur av Jimmy Corrigan som du kan se där i hyllan.
Är det den i mitten där?
Ja.
Ja.
Men du känner till Chris Ware?
Nej, Seth känner jag till. Men Chris Ware har jag lite sämre koll på. Men jag, när jag ser den här gubben så känner jag igen maneret.
Mm. Ja, men det jag skulle säga att Chris Ware är en större stjärna på seriehimlen än Seth.
Jag menar Seth-kille. Så här, lite så här, en finsmakare på det sättet.
Ja, jo, det...
Nej, men jag har faktiskt inte... Ja, men du är ju väldigt mycket in i den här just amerikanska självbiografiska serier. Men jag läste inte så mycket sånt, utan jag läste det som fanns i Sverige. Då läste jag ju alltså Galago, jag läste ju också alla de här Epix och Pox och Tung Metall, den här Horsröder-vågen.
Pulserande metall.
Nej, det, så långt gick jag inte.
Det fanns inte det. Det fanns Tung Metall, sen fanns även Pulserande metall. Jag tror det är Metall Hurlant, heter den på franska.
Ja. Nej, men jag var väl mer inne på det svenska och dels det europeiska så här äventyrs... Lange Claire.
Jag vet inte hur du uttalar sig. Claire. Den klara linjen, kan man säga.
Det kanske heter Linge Claire på franska och Claires Linge på flamländska.
Ja, men det var ju mycket. Georges Remy var inne på den skolan.
Mm.
Eller för er som inte vet hans riktiga namn. Hergé, Tintins, Tintins skapare.
Precis, han som skapade Tintin och Milou. Captain Haddock.
Men du verkar ändå ha en rätt stor allmänbildning inom tecknade seriekonsten.
Ja, men det fick jag ju på 80-talet när jag läste. Men då läste jag. Men sen så, apropå om man ska in på samlande direkt. Då, så jag vet inte om det är samlande. Om man prenumererar på en tidning eller en tidskrift, är det då att man samlar? Det kanske det är på något sätt.
Jag tror man behöver inte göra det. Nej. Om du prenumererar på Dagens Nyheter så behöver du inte samla på Dagens Nyheter.
Nej, för då är man en hoarder helt plötsligt. Ja. Jo, om du har Dagens Nyheter från golv till tak så är det antagligen antingen en samlare eller en hoarder. Men det kanske vi kan komma in på sen också. Ja. Att gränsen är hårfin.
Bena upp definitionen.
Den är hårdfin. Ja, du märker att jag har jobbat lite grann. Kommer det också, även under pandemin.
Ja, jo. Man märker att du har inte tacklat av.
Nej, för fan. Nej.
Men kanske innan vi sätter tänderna i detta matnyttiga ämne så har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Och här kommer alternativen. Mer passion sockerfri, Snapple, gin och tonic, Lagunitas Daytime IPA, hostmedicin, Nicka Whisky, Amarula Cream, Bacardi Rom, Pabst Blue Ribbon, Bullet Bourbon, Passoa, Grand Marinier, Absolut Vodka, Organisk Vodka, eller Organic Vodka, den är nog mer ekologisk på svenska. Och sen så har vi... Ja, vi har häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding.
Och det här frågan var förra gången också, men är det från din förra läge?
Ja, det är den förra.
Ja.
Och för tråkmånsare och nejsägare, vatten.
Yes. Men först måste jag bara kommentera om de här drinkunderläggen som du har skaffat dig. De är nya sen sist, tror jag.
Ja, de är nya sen den här lägenheten. För det är också, de är ju kork så att de ska dämpa lite duns i bordet och sånt också.
Men det är dubbeldämp för att du har då underlägg av någon typ av trämaterial. Alltså sån här,
bastkjolsmaterial.
Det är nästan lite så här kulturell appropriering att du har dem. Man tänker att det är liksom bara folk från Tonga som får sådana underlägg på sina bord. Fujianer. men då har du den bastdämpningen och sen har du det där korkunderlägget för att skapa den, liksom, den perfekta ljudbilden.
Det stämmer.
Ja, men förra gången då tror jag beställde någon sån här narkotisk finsk hostmedicin.
Just det, svarta skägget. Ja.
Så jag vill inte ha något svagare än det.
Nej, okej. Okay. Du levlar upp.
Så har du så här typ absint med lite så här strött kokain i?
Jag har ADHD-medicin som jag har fått av en...
Hemlig beundrare.
Ja, mer en kompis som hade lite för mycket.
Är det Jonathan Unge?
Jag kommer inte nämna namn.
Nej.
Men jag skulle aldrig säga att Jonathan Unge känner att jag har för mycket ADHD-medicin. Han sa han och sa för lite.
Men den här Lagunitas Daytime IPA, heter den så?
Ja, och jag blev så fruktansvärt sugen. Jag sa förra veckan så här, jag ska ha en vit vecka. Det bestämde jag mig för på söndagen. Och så här, börja på måndag. Klockan 18:00 på måndag så bröt jag mot min vita vecka. Men nu har jag lyckats hålla mig tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag och nu är vi inne på måndag.
Ja.
Ska jag halka på mållinjen eller inte? Det är det som är frågan nu.
Det kommer du antagligen göra.
Ja, okej, jag gör det. Alltså, jag blev för sugen när du sa Lagunitas Daytime.
Folk älskar en förlorare. Men finns det fler Lagunitas eller?
Jag tror det finns många.
Ja. Men då tar jag en Lagunitas Daytime IPA och sen en side order av Grand Marnier.
Okej, okay, men det låter jättebra. Då tar jag tar bara en Lagunitas Daytime IPA. Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag har en Lagunitas Daytime IPA. Du har detsamma plus en symbolisk summa Grand Marnier.
Ja, precis. Det här är väl kanske en två eller en tre eller något.
Kan man säga en summa om en dryck?
Det lät ju skevt.
Ja. Alltså,
det lät ju inte bra. Det gjorde det inte. Men man, samtidigt, å andra sidan, man förstår ju vad du menar.
Ja, och du är bra på ord och sådär. Vet du någonting om summa? Vad det liksom
men summa,
etymologi och sådär?
Nej, men man använder det när man adderar grejer. Liksom,
ja, för det, är också, det känns ju som ett antal.
Ja,
men dryck, det är svårt. Alltså, det, eftersom det är flytande form så är det ju... antalet är lite...
Exakt, men jag tänker, men om det är en summa liksom ett antal centiliter kan ju vara en summa. Om man lägger ihop två centiliter gram manier med ytterligare två centiliter, då är det ju en summa av 4 centiliter.
Jo, det är en symboliskt antal milliliter.
Ja, men det är kanske det som är så här kul fangrej, att du att dina lyssnare börjar så här jag skulle vilja ha en jämn summa Grand Marnier när de beställer på krogen, och så blir det som en lite kul intern skämt.
Ja, vi får se om det får fäste. Jag sa att det är
när du och Anton och Albin åker på stand-up-turné så här, så frågar fansen så här, men vilken summa öl vill du ha? Och då, liksom, då betyder det så här, vill du ha liksom 40 eller 50 centiliter? Men du, skål!
Ja, skål och välkommen!
Jag har ju mitt grannar neglas här.
Nu börjar de platta till... vägplattor utanför,
ja,
så det
perfekt.
Låter kanske lite, kanske går in lite i mickarna.
Den perfekta ljudbilden.
Rumsljud.
Å ena sidan så här dubbla underlägg för om man skulle råka ställa ner sin ölflaska, och andra sidan en ångvält utanför.
Men vad har du för förhållande till samlande?
Ja, men det var lite så jag Ja, men dels så prenumererar jag ju på vissa tidningar.
Mm. Serietidningar.
Buster och Fantomen från det att jag var liten.
Mm.
Och då hade jag ju dem i... Det var inte så att jag slängde Buster när jag var klar, utan jag hade någon slags visst... jag förstod några tidningarnas värde.
Mm.
Det var inte så att jag liksom bevarade dem i mint condition i plastfickor, men det var ändå så att jag hade så här lådor där de som passade för Buster som jag la i dem i. Så
hade du specialköpt såna serietidningslådor?
Liksom? Nej, men däremot så det var några lådor, såna här papplådor som min pappa tog med hem från jobbet eller någonting. Det var några som innehöll någonting som var klockrena i storlek.
B7-format eller jag vet inte vad serietidningar, de här klassiska svenska.
Ja, just
men det. Något sånt hette det.
Ja, det kanske gjorde. Men jag tänker att det är ju större än en A2. Nej, större än en
mindre
A5,
än A4.
Och större än en A5.
Ja.
Men sen kan det ju vara något så här amerikansk, så här, att det är något folio, att det är något annat system. Så.
Ja.
Eller kanske en fjärdedels broadsheet.
Vi kallar det för serietidningsformatet.
Exakt, den klassiska. Mm. Alltså alla Bamse, Kalanka... Ja. Det kommer väl egentligen från 30-talets serie. Det var väl redan då som det formatet satte sig, tänker jag.
Ja, jag tror att det var William, alltså Gaines, Bill Gaines, som grundade tidningen Mad, och som också hans pappa då hade Easy Comics, som var Educational Comics. Och som legenden säger så var det att han vek ihop söndagssidorna från dagstidningar och gjorde liksom en tidning med bara serier på, och satte liksom ett klistermärke med en prislapp i tidningsstånden, och de sålde slut på några sekunder, så då började han liksom specialgöra den typen av serietidningar.
Så det var liksom, det bygger på en liksom en strippbredd.
Jag gissar att det bygger på en ihopvikning av det amerikanska söndagsserieside-formatet. Ja. Men det kan vara så att det finns lite luckor i min faktarapportering här.
Just det. Men sen har du ju det här större serietidningsformatet också, som då Mad är ett exempel på. Mm. Och som också... Alltså,
men det är nog med ett magasinformat. Alltså, exakt, för det är ju samma format som andra magasin. Så, alltså som tidningen Okej var väl i det formatet också.
Just det, ja. Men så serie var en grej, men det jag framförallt samlade på när jag var liten, det var ju kapsyler.
Jaha, ja.
Ja.
Men det har nog de flesta barn samlat lite på. För det börjar ju nästan som en sån hoarding-grej på något sätt. Att man kanske är på en fest, eller ens föräldrar har fest, och så märker man att det ligger massa kapsyler. Och så sparar man på dem, och så börjar man en samling. Men då har man ofta liksom ingen speciell urskiljning, utan det är kvantiteten som gör en upphetsad.
Eller hur, precis.
Som Henrik Bromander uttryckte det vid något tillfälle. Vi pratade om samlande någon gång i en intervju. Där båda vi två blev intervjuade. Och då berättade han att han samlade på servetter från småländska fik. Eller han hade gjort det i alla fall när han var yngre.
Ja.
Han är från Småland då. Mm. Och så frågade jag, var det liksom den grafiska formgivningen då som tilltalade dig med dem? Så, nej, det var kvantiteten som gjorde mig upphetsad.
Man kan verkligen se honom så här stå i, så här, och liksom dra servetter ur såna här servettställ som har en liten fjäder längst bak som trycker fram servetter.
Ja. Jag har faktiskt skaffat en sån servetthållare som jag har i köket.
Ja. Men det, apropå det där med liksom servetter, så kanske det fanns en tid när allting var lite mer anpassat efter liksom det enskilda näringsstället. Att ett café hade liksom servetter som det stod café Väckelsång på. Eller
men det gör det väl fortfarande ganska mycket.
Ja. Jo, men det kanske det gör. Men det känns som att det kom en period där när det inte var lika mycket så.
Mm.
Ja, men förr i tiden så hade ju så här finare restauranger hade ju eget porslin till exempel.
Mm.
Det är så typ, men sen Grand Hotel i Lund hade ett porslin där det var ingraverat på något sätt, eller det var målat, guldmålat, där det stod Grand och så.
Ja, det kan också vara att inte man skulle stjäla porslinet. Att,
exakt.
Att saker var mer värdefullt för också.
Ja.
Men jag var på... cocktailbaren Tjåget i Hornstull i Stockholm. Mm. Där hade de isbitar där de hade logotypen Tjåget insmält. Liksom.
Så jävla snyggt.
Ja, det var skitsnyggt.
Nej, men jag tänker att det är så här, om man ska rita en kurva över det här, så alltså kring förra sekelskiftet fram till 50-talet, så tror jag att det var väldigt mycket så att det var som customized servetter och porslin och allting sånt där. Och sen så blir det en dipp när helt plötsligt så här, men vi kan ju bara köpa vanliga servetter. Och sen så kanske det har gått upp igen när liksom, i takt med att känslan för det genuina på något sätt har kommit tillbaka. Mm. Att man uppskattar det hantverksmässiga och att stället ska signalera att det här är något speciellt. Som Tjåge till exempel, som ju är en så här ganska hipstrigt ställe där de gör... Ja, men med så här, med naturviner och fancy öl och så.
Mm. Jo, men det är också så att jag samlar på rätt mycket förpackningar och gammal grafisk formgivning och sånt där. Jag tycker nästan det tydligaste dippen när det börjar bli fult eller när liksom det inte är lika snyggt längre, det är när hemdatorerna börjar komma in i bilden.
Mm.
Att när, för då innan så anlitade folk, om du hade ett företag som gjorde sylt och behövde en etikett eller något sånt där, så anlitade du en utbildad och förmodligen då skicklig formgivare som kunde liksom typografi och handtextning och sådär. Men sen när hemdatorerna blev vanliga någon gång på 90-talet måste det vara.
Mm.
Då var det rätt många som kände att vi kan göra det här själv.
Ja, plötsligt så här var det så här Bob och Önos-burkarna var liksom utskrivna med så här matrisskrivare.
Ja, men det mesta, alltså riktigt stora företagen, de började också använda datorer och saker blev fulare därför. För det var mer liksom färdiga typsnitt än handtextade logotyper och sånt där. Och liksom det var... Ja, men, det var många program som förenklade saker men som ofta gjorde det kanske lite fulare även om du var ett proffs.
Just det.
Så jag tycker nästan fram till... Sen finns det ju vackra föremål och sånt efter 1992. Men innan dess så är ju nästan allting snyggt.
Jag tänker på mina söner.
Är de födda 92?
Nej, efter 92.
De är födda efter 92.
Ja, beror på föremål. Nej, men en annan intressant utvikning nu då blir det ju när Macintosh kom på 80-talet.
Mm. Och då var det då de kom?
Ja, men 84 tror jag den första Macintosh-datorn kom.
Men då måste vi fan ha haft den första, alltså hemma. För jag minns att jag haft det sen jag var pytteliten.
Ja, men det fanns ju något embryo innan. Det
Apple hette väl
Apple 2 fanns det något som kom innan, ja,
men,
tror jag.
Men den hade vi.
Okej, ni hade det. Ja. Men när Macintosh med hela det här liksom, what you see is what you get-gränssnittet kom. Men då fanns ju ett antal så här typsnitt man kunde välja på. Som blev lite så här ikoniska och som sen blev bespottade. Men som sen kom tillbaka som typsnitt i Chicago till exempel.
Ja, det tänkte jag på, absolut. Det var
som,
det
ju, liksom, som fick en revival. Jag vet inte om det var för kanske, det kanske var redan för typ 10-15-20 år sedan. Men där vissa tidskrifter helt plötsligt började liksom sätta rubriker i Chicago. Alltså det blev så här retro-coolt.
Jo, det kom ju också på sent 90-tal fanns det tidningar som hette Ray Gun, alltså som strålpistol. Mm. Det var säkert en anspelning på amerikanska presidenten också, men de som liksom började med den här trash-estetiken är liksom att de satte, jag tror det var de som satte en recension i Zapf Dingbats. Det var ju så sett omöjligt att läsa. Alltså det är ett symboltypsnitt. Och de hade så här medvetna ringar från kaffekoppar och jag tyckte det här var svincoolt. Alltså de hade så här, såna här där man skärmärken och såna här tryckgrejer med liksom, så att det ser ut som någonting blivit fel. Och
Så jävla ball alltså.
Ja, jag var ju totalt helt okritiskt beundrande.
Precis. Hade det här kommit på 30-talet så hade ju du varit medlöpare. Hade det kommit någon på 30-talet med en skön trash-estetik och som ville utrota alla judar, så hade du hängt på.
Men säga vad man vill om nazismen, men grafisk formgivning, det kunde de.
Verkligen. SS, va?
Ja,
vilken alltså, jävla logga.
Jag kanske kan bränna Albin Olssons one-line eftersom den är så himla gammal nu. Men han hade en som var så här, om Hitler bara hade kommit in på den där konstskolan, då hade hakkorset kunnat varit ännu vackrare.
Ja, vad roligt. Vad roligt. Men jag läste någonstans för ett tag sedan att det där, liksom man ofta brukar hävda att så här, säga vad man vill om Hitler, men han byggde i alla fall bra motorvägar. Det, var något av en faktoid. För det var med autobahn inte. Och sådär, det var ju antingen var det så att det var liksom, systemet var ganska väl utbyggt redan innan dess, eller att det på allvar kom igång så här efter kriget. Men det var inte liksom, man kan inte säga att det var Hitler som skapade autobahnnätverket på det sättet.
Nej.
Så det känns som en överdrift helt enkelt.
Kan man säga att det var Hitler som skapade koncentrationslägerna på det sättet?
Nej, inte riktigt. Det kan man ju på riktigt inte.
Det är en faktoid.
Ja, precis. Nej, men det finns ju...
Nej, det var
men det finns ju... har du läst Sven Lindqvists bok Utrota varenda jävel?
Nej.
Det är en sån här klassiker som kom på 90-talet. Sven Lindqvist är ju död, men...
Han gjorde även japaner. Eller var det han?
Det vet jag inte. Har du menar det legendariska referatet?
Nej, men han gjorde väl en... Jag tror det var han som gjorde en bok som handlar om Japan som heter just Japan.
Ja, men det
Japan,
kan nog
som
verkligen
då är referat, som då är en anspelning på när någon fotbollsmatch där det springer in. Eller det är OS, det springer in massa...
Det var en fotbollsmatch, ja. Det kan ha varit OS. Jag kommer inte ihåg vilket år det var nu, men det är japaner. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig. Men Sven Lindqvist har i den här boken då utrustat med den där jävel. Han gör någon slags... Han försöker skriva rasismens historia. Och den liksom, den,
han har kartlagt rasismen.
Ja, men den industriella rasismens historia på något sätt.
Okay.
Där han visar att det hänger ihop med kolonialismen. Och han gör ju sin egen symboliska färd upp med Kongofloden, precis som då vad heter det?
Belgiska Kongo.
Ja, precis. Ja. Men fast Kongofloden är väl gräns.
Okay. Jag ville bara säga Belgiska Kongo.
Men Mörkets hjärta av Josef Conrad känner du till, den här boken. Det är ju en färd upp för Kongofloden. Mm. Men han liksom tar det som utgångspunkt. Men den tesen i boken är ju att rasismen, den industriella rasismen,
Den organiserade rasismen
är ju inte bara liksom någonting som bara helt enkelt ploppade upp med Hitler, utan
nej.
Fransmän och belgare och engelsmän och tyskar för en del också, men kanske inte främst tyskarna. Liksom, allt det där kan man hitta innan. Mm. Det liksom,
men Hitler blev något av en poster boy för verkligen. Den industriella rasismen.
Verkligen. Han blev en utvikspojke. men han var en missuppslaget i den tidens okej. Som hette Raus. Jag tänkte Hitler, liksom en svartvit Hitler i badkaret med lite, så här, lite bubblor och något rökverk.
Ja, en utvik. Mm. Men han var ju på omslaget av, var det Time Magazine, årets person.
Just det. Men det har väl många ganska tvivelaktiga människor varit då, genom åren. För det, de lägger väl inget, liksom, ingen värdering i det, väl?
Nej, kanske inte.
Utan det kan ju vara...
Någon som har blivit mycket uppmärksam.
Ja, precis. Och sen är det Beyond Good or Bad på något sätt. Mm. Så.
Talk of the town.
Så det kan vara både liksom Hitler och andra sådana tvivelaktiga personer som Greta Thunberg. Och
jo, men det var väl där många gjorde den ganska snabbt uttjatade spaningen. Alltså att, vet vem som också var ett omslag? Är det Godwins lag, det heter, att man automatiskt förlorar ett argument om man jämför sin meningsmotståndare med Hitler eller nazister?
Ja, precis. Men trots det så har man ju lust att göra det hela tiden.
Ja, det var ju det. Ja. Minst en gång om dagen så jämför jag någonting med Hitler och nazismen.
Går upp, kissar. Och sen så börjar jag jämföra något med nazismen.
Det är också en genväg till humor.
Vet du vem som också morgonkissade?
Jag gick upp och kissade.
Vet du vem som också hade så här mörkgult, illaluktande morgonkiss? Hitler! Det är så här, Hitlers hushållska, Hitlers hundar, Hitlers handlangare, Hitlers morgonurin.
Ja, det är alla de här böckerna om Hitler. Den roligaste som jag har sett är Hitlers knarkande hantlangare, eller vad det heter. Alltså det handlar väl om Göring, tror jag.
Okej, okay, ja, just det. Mm. Men jag tänker, det vore ju ett samlande objekt om något. Alltså samla på så här corny Hitler-litteratur.
Ja, men det tror jag det finns folk som gör. Ja. Mm. Du drog det tillbaks till samlandet.
Ja, jag tänkte så här, nu får jag ta tag i det här. Programledaren verkar inte göra några som helst ansatser att hålla sig till ämnet.
Så det är jag bjudit in en annan programledare som är med och uppstyrt. Ja, så kan jag sitta.
Som en räddningsplank. Man sitter och blir full på Lagunitas.
Under min vita vecka.
Ja, det är... Nej, jag älskar utvikningar. Alltså jag, Anders Sparring har ju en podd också. Som är ju, liksom, är ju en enda lång utvikning.
2 meter.
Mm. Ja, 4 meter.
4 meter, ja, ni är 2 meter var.
Yes.
Men, ja, men så är det ju också att...
Om du och Marcus Johansson hade en båt, då är det 2 meter.
2 meter. kanske 3, om man ska vara lite mer rättvis, men ändå förolämpande.
Ja, precis. Ja, jag insåg att det där skämtet kunde ha skrivits lite bättre. Men du vet, när man är on the fly, va?
Ja, ja. Så. Då ska man vila på hanen.
Det är snabba puckar. Snabba puckar i skämtbranschen. Det låter som en kul så här boktitel, eller hur?
Ja, fan, men det fanns en Bud Grace album som hette, alltså Ernie-tecknaren då, som hette När hög klubba hette den första. Mm. Och sen kom uppföljaren Låg ribba.
Det är kul. Ja. Men man undrar ju så här om... Det känns ju som svenska översättningar. För att det känns som att de termerna... Eller finns det så här... Low bar. Eller så här, låg ribba känns det som...
Låg ribba. Ja, men säger man inte det på...
På engelska också.
Men
jag undrar om det, liksom, det finns ett motsvarande liksom, engelskt amerikanskt begrepp så. Men hög klubba finns väl, för att det är ju ändå en vad heter det? Offense heter det, vad heter det? En förseelse.
En överträdelse.
Ja, exakt. Ja.
Men kan bli Arkivsamtals nya slogan. Mm. Nu sänker vi ribban.
Ja, men det låter, det ligger ju i linje med din titel En slapp timme också.
Ja.
Det är verkligen, det är kongenialt med din hela ditt persona.
Ja. Jo, det är med min offentliga persona.
Precis. Din privata persona, den vet vi ju att den är...
Det är hög ribba. Lät lite snuskigt. Ja. Eftersom ribba också kan betyda styv pick.
Precis, ja. Jag blev lite kåt här.
nu tänkte jag på vad var det du tänkte att du ville prata om när du ville prata om samlande?
jag vet inte. Nej, men jag tycker
det är roligt med programledaren som fyller ifrån sig. Vad vill du komma med det här programmet?
Vad vill du komma med? Nej, men jag tänkte att så här, dels att du har ju liksom den här samlarauran. Det vore kul att höra lite grann mer om vad du har för så här bevekelsegrunder. Varför du samlar och hur du tänker att samla. Men sen så tänkte jag på att jag har den här kapsylsamlingen också som jag kan...
Har du kvar din kapsylsamling?
Ja, men grejen är att den kapsylsamlingen är ju kvar i mitt gamla pojkrum i Knivsta.
Okej, och hur stor är kapsylsamlingen?
Ja, om du tänker ett rum, va? Nej, men så här är det att...
Uppskattningsvis?
Nej, men så här, jag hade väl runt kanske 1200 olika unika kapsyler.
Mm.
Så det är väl inte en stor samling, 200.
Mm.
Ja. Så om du lägger de kapsylerna i rad efter varandra så är inte det särskilt långt. så är det en triljondels resa till månen.
Ja. Nej, men ibland blir det ju en sån besvikelse också. Mm. Men jag kommer ihåg, vad hette det Filip och Fredrik-programmet där de besökte excentriska personer?
Det var inte här i Chaparral, eller?
Nej, det var inte här i Chaparral. Jag tror det var...
Ja, just den... men det fanns ju något som hette 100 höjdare, men det var inte det heller. Utan det
jag
var...
är osäker på om det också hette 100 höjdare eller om det bara var att det var något tredje program som... Mm.
Ja, det var något
där program. De åkte och, ja, men de träffade olika excentriska personer, bland annat då panelkungen i Teckomatorp. Jag tror Sten Taxi var med där också. Mm. Men,
Sten Taxi Jonsson, jag vet inte.
Han hade något efternamn också, men jag var osäker på det. Jag råkade säga excentrisk. Jag är nog för nervös för att säga espresso. jag läste espressen och åkte men det låter nästan espress.
Det låter nästan som lite så här att det är en latinamerikansk man. Ja,
excentrisk. Det var en excentrisk person i Teckomatorp som uttryckte essensen av hur det är att vara excentrisk.
Nej, men där var det, de skulle intervjua någon kille som hade då påstod sig ha sparat på all direktreklam han hade fått i 20 år eller vad det var. Ja. Eller 30 år.
Ja.
Och så kom de hem till honom. Och så var det bara så här en 4-5 högar i hans källare. Det var liksom det. Och man märkte den besvikelsen att det var inte så mycket. Och sen så satt de i bilen efter att de diskuterade. Och så sa han så här, fan jag tyckte inte det var så speciellt det här. Och så sa han, varför sa du inget?
Nej.
Och så sa han, nej jag vet inte. Och så ringde de upp honom och berättade att de var besvikna.
Men är inte det också jävligt deprimerande att liksom fejka att vara excentriker?
Jo.
Excentriker.
Jo, men det tror jag...
Men var det så du kände när jag berättade att jag hade 1200 unika kapsyler?
Nej, men när du berättade om man lägger dem i rad så blir det inte så jättelångt ändå. Att det,
Men det som jag gjorde med de här kapsylerna då, det var ju att jag skaffade en byrå. Ja. Alltså som var en sån här en ganska smal, om du tänker dig en byrå som är ungefär 40 cm bred och sen ungefär 50 cm djup.
Okay,
med ganska smala lådor som kanske är då...
Jag tror det är en sån som står där bredvid mitt Pac-Man-arkad.
Ja, just det, är en sån. Fast mycket mer en sån här dokumentbyrå liksom.
Ja, som ett arkivskåp.
Med, ja, arkivskåp med väldigt så här, liksom, lådorna kanske bara var 5-7 cm höga.
Mm.
Och så fanns det då liksom, utdrag som själva knoppen eller själva handtaget på lådorna var liksom med, så man kunde sätta ner en etikett.
Okej, okay, ja.
Mm. Och sen så drog man ut lådan och så då inredde jag de här lådorna med, skar ut så här röd filt.
Okej.
Okay. Perfekt då liksom, så att liksom hela botten av lådan var täckt av filt. Och sen så då la jag upp de här kapsylerna, sorterade dem alfabetiskt.
Oj. Du har en anal sida i alla fall.
Ja, verkligen. Jag tänkte att du skulle uppskatta det. Ja. Men, och då sorterade jag då alla kapsylerna från A till Ö. Och ibland så kanske det var så här...
Det stod text på alla då?
Ja, och om det inte gjorde det, då, om det var en röd kapsyl, då sorterade den på R.
Okej.
Okay. Ja, och det är bara där det är ett avsteg. Eller det är konstigt. Man får ju ta så mycket beslut när man ska katalogisera
jo,
någonting. Men sen var det så också att Coca-Cola hade en egen låda.
Aha, okej. Okay,
för det var så mycket olika Coca-Cola-kapsyler, så det fick jag en låda. Och sen så Apotekarnes hade ju en egen låda.
Okej,
okay, ja. Då vet ju du vilka det är. Då är det ju Grappo och Zingo. Och...
Ja, men de hade ju det mesta. Sockerdricka och allt möjligt.
Precis, ja.
Det var ju liksom, ja, men det var ju det stora backläskföretaget 80-talet.
Precis. Men det sen fanns det ju så här lokala backläskgiganter som om man var i...
Three Hearts
som man var i, liksom i Halland. Sen fanns det då i Kronobergs län så var ju Backobryggerier enormt stora.
Mm.
I Skruv. Det var de som gjorde Treskilling Banko sen. Eller Bankobryggerier heter de.
Okay.
De som gjorde Treskilling Banko sen.
Det är inte Treskilling Banko världens största frimärke?
Jo. Och det är liksom
gul Treskilling Banko.
Exakt. Den gröna är ju inte alls lika dyr. Men den gula då, de hade då Treskilling Banko på etiketten.
Jaha.
Och jag tror att det var för att de hette Bankobryggerier. Jag vet inte om det hade någonting med frimärket att göra. Men sen så kom de på att det finns ju världens dyraste frimärke. Så gör vi en pilsen som heter Treskilling Banko.
Mm.
Men de hade ju en sån här gigantisk marknadsandel i Kronobergs län. När det gällde
var är Kronobergs län någonstans?
Kronobergs län är ju Växjö med omnejd.
Okej.
Okay. Men du kan ju... Älmhult. Ljungby. Jag säger Tingsryd. Lessebo.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Okej, okay, ja, det är området, ja, men då vet du vilket, ja, område.
Alvesta.
För att nämna några få.
Ja, precis. Så du glider ju igenom Kronobergs län när du tar tåget från Malmö till Stockholm. Mm. Eller tvärtom.
Ja.
Bara för att inte förvirra lyssnarna så åker du alltid igenom Kronobergs.
Men det är apropå samlande att det dyraste frimärket i världen är svenskt.
Mm.
Det tycker jag Sverige har dunkat sig lite för lite själva i ryggen för.
Ja.
Det, att om man ska lite vara stolt svensk så tycker jag det är det man ska vara stolt över.
Ja, inte att vi har en feministisk utrikespolitik.
Nej, det är lite lösare. Det är svårare att definiera. Mm. Vem som är bäst på det. Men det är ju lätt att säga vem som har världens dyraste frimärke.
Ja, precis. När det gäller feministisk utrikespolitik så kan man ju säga så här att vi så här värnar så här kvinnliga värden även liksom när vi åker utomlands. Men det kan ju vara så att de som har den bästa feministiska utrikespolitiken är de som bombar skiten ur arabvärlden.
Det förstår för dig.
Nej, men jag bara säger, jag la ju bara upp ett scenario.
Det
kan vara så. Ja. Jag säger inte att man ska bomba skiten ur arabvärlden. Jag säger bara att många arabländer har ju en ganska så här, tvivelaktig feministisk politik, kan man säga. De har inte en fullt utbyggd rättighetsbank för kvinnorna.
Nej. Det är om samlande.
Märk att det blir lite så här, att det blir lite obekvämt stämning nu.
Ja, men om man försöker byta samtalsämne så är det så här, när den andra har kommit in på islamkritik.
Du har umgått så mycket med Peter Wahlbeck att du tänker att såhär,
okay, det är varningsklocka.
Har Fritte blivit Peter Wahlbeck? Vänta, nu ska vi se.
Något som händer med ålder.
Pratar han halländska? Nej.
Han pratar
om Halland. Målar han tavlor? Nej. Sen pratar han om att liksom, verkar han prata om olika såhär, alltså så här, om chemtrails? Nej. Nej, men då är jag nog inte Peter Wahlbeck än. Nej, men tillbaka till min kapsylsanning då.
Ja, nej, men jag tänkte på det här du nämnde i förbigående om att man ville vara en excentriker. Att det har jag nog velat vara hela mitt liv, mer eller mindre. När jag var liten så kom jag ihåg att filmen Bennys badkar, en dansk tecknad långfilm, gick på tv. Och jag spelade in den på VHS, för det låter ju kul med en tecknad långfilm. Men sen såg jag den och den var så tråkig.
Mm.
Det var liksom så här animerat hippieflum, akvarell vått som glädde in i varandra. Och man, alltså,
det var så långt från den klara linjen man kunde komma.
Ja, verkligen. Det var skittråkigt. Men jag bestämde mig då när jag insåg att det här är tråkigt, att det skulle bli min grej att kolla på Bennys badkar. Och att när mina kompisar kom hem så skulle det vara så här, det är han som alltid kollar på Bennys badkar. Och jag skulle liksom tvinga dem att göra det också. Så här, vi kollar på Bennys badkar. Men jag gav upp efter ett tag, det var ju för tråkigt. Men jag hade ändå den här viljan att vara en excentriker även som 10-åring. Liksom.
Men det kan jag störa, jag förstår den känslan. Och jag var nog så själv också. Men idag så kan jag, nu kommer jag inte på ett bra exempel, men jag kan nog störa mig på att vissa så här kulturella uttryck får lite för mycket luft.
Mm.
Alltså att det är på något sätt att det blir någon slags fandom kring någonting som egentligen är ganska dåligt bara.
Har du något exempel?
Nej, det är det jag inte har. Men det är bara liksom en allmän känsla kring, det är väl ungefär som så här, som alt-right, högern går omkring och säger att det, liksom, att det är systemkollaps, men de kan liksom inte peka på exakt vad det är. Det här är min så här, jag känner faktiskt då. Då
du får försöker du, styra ja. Dig bort från den här islamkritiken du får, genom att kritisera faktiskt, alt-right. Alltså.
Ja, du får faktiskt ta min känsla på allvar nu, Simon. Ja, ja. Ja, nej, men jag står för min
ja, men om du tar Bronies till exempel då, som hypar Friendship is Magic med My Little Ponys
det kan jag tycka är...
Så bra kan det inte vara. Nej, jag har inte sett så mycket.
Nej, jag tycker det är någonting där man alltså där man hoppar på ett tåg något så här subversivt så här popkulturellt tåg som inte har, jag tycker inte det har någonting.
Nej.
Och det är ju liksom såklart högst subjektivt, men det kan störa mig sånt liksom.
Ja.
Alltså inte så att du samlar på tablettaskar eller liksom på serier, det har jag ingenting problem med alltså, så men vissa så här det ja, Brownies skulle jag säga är en sån grej. Det är bara konstigt tycker jag. Det är bara konstigt.
Ja, men
kan du förstå den känslan?
Du förstår känslan, din känsla ja. Eller Bronies hans känsla? Jag kan förstå det, men jag tänker nog att det är bara så här en kortvarig period de är inne på det här. Mm. Och sen så är det massa andra grejer de gillar också. Mm. Alltså så att man är fan av My Little Pony och sen så är det liksom lite olika rappare och alltså så, här, så att de har liksom ett gäng grejer och sen så är det och sen byter de intresse. Ja. Det är ju konstigare om man hakar på någonting halvdåligt och är ett så här fan hela livet.
Mm.
Vilket jag alltså mitt Katte-Nisse-intresse är ju verkligen så att jag har hakat på någonting halvdåligt och haft hela livet.
Men är det någon annan än du som gillar Katte-Nisse?
Nej, knappt.
Det är väl en varningsklocka?
Ja. Alltså, jag har fått lite en hype på senare år.
Genom dig?
Nej, jag, alltså så här, det, om jag gissar på att om du googlar det, om du bor i Sverige och googlar Katte Nisse så kommer jag nog vara en av de tidiga träffarna. Även ifall alltså så här, även om det inte är jag själv som googlar. Jag stör mig på folk som säger så här, vet du om du skulle säga så här, vet du vad den första träffen är när man googlar kunskap?
Mm.
Det är Fritte Fritzson.
Ja.
Och då har du missat att din dator är inställd på ditt IP-nummer och vad du har googlat innan och så vidare. Just att din dator vet att du är du i stort sett.
Ja.
Men det är många som har missat det.
Ja, precis.
Men jag tror att även om...
Vet du vad den första träffen när man söker på analsex? Fritte Fritzson.
Jag hörde, vad heter han? Mikael Dahlén.
Mm.
Jag tror det var hans sommarprat som började med vet du vad det första träffen är på Google när man googlar svarta naglar?
Mm.
Det är Mikael Dahlén. Så testade jag det. Det var inte Mikael Dahlén. Det var han själv.
Men det är liksom pinsamt när en professor i ekonomi inte har förstått så här Googles algoritmer. Ja. Eller det börjar man ju också. Han har förut varit gäst i min podd. Ja. Han vill att veta. Vi pratar om lycka, men Mikael Dahlén är en rolig person för att han är så där, man gillar honom, man har ju någonting liksom. Men sen så är det någonting flyktigt med honom också samtidigt.
Ja, jag har lite svårt för honom. Mm. Måste jag säga. Ja.
Men om du tar den känslan, din känsla för Mikael Dahlén, den känslan har jag för folk som hoppar på liksom så här populärkulturella tåg.
Men du måste
tåg.
Ge ett exempel. Du kan inte vara så vag i din...
Katte-Nisse.
Du har Mikael Dahlén-känslan inför mitt Katte-Nisse-samlande.
Ja, vi gör så här. Jag lägger upp ett exempel i arkivsamtal eftersnacksgruppen på Facebook sen.
Ja, det är en sån vague booking du håller på med nu. Alltså så här, folk som skriver så här. Jag har folk som inte inser vad de själva håller på med. Ni vet vilka ni är.
Folk som tar en snus och sen spottar ut den en halvtimme senare.
Ja, det är ett tydligt exempel.
Eller hur? Ja, det är ett supertydligt exempel jämfört med min vague booking.
Ja.
Men du, kan vi prata lite om ditt samlande då?
Ja, det kan vi göra.
Men,
ska vi ta det från början?
Ja, men liksom... Ja... Eller, ja, hur mycket tid har vi?
Alltså, vi har ju lite tid kvar av det vanliga avsnittet, ordinarie avsnittet. Och sen så får du stanna kvar hur länge du vill i det Patreon-exklusiva avsnittet som, okay, som kommer sen.
Det känns som en så här frivillig gisslan-situation.
Ja, ja.
för att sen, det, apropå eftersnacksgruppen så kommer det vara så här... vilken jävla FITTH han var, den här Fritte, så här, som bara liksom, som bara gav oss så här 7,5 minut Patreon exklusivt material.
Ja, men det, man kan höra dörren smälla igen och jag berättar vidare om mina samlande. Det har gått.
Men vad är det kortaste någon har liksom gett dig i Patreon exklusivt?
Det är nog K. Svensson som vid ett tillfälle gav mig 0 minuter.
Ja, men det ska vi kunna toppa, tror jag. Men hur liksom, men har du alltid samlat eller?
Alltså tidigt i alla fall. Jag märkte att jag gick igång på det väldigt tidigt. Och jag tror att det är ärftligt. Alltså frågan är om det är genetiskt eller socialt betingat.
Men... Eller om det är epigenetiskt.
Vad sa du?
Epigenetiskt.
Epi, vad är det för någonting?
Det är det som ligger ovanpå genetiken. Alltså okay. Det som är, det är inte liksom, det är inte rak DNA. Men det är liksom... Någon slags, ja, det har någon med det kroppsliga att göra, men det är inte liksom, det är inte DNA-relaterat. Det är inte så att du har fått arvsanlag direkt från din pappa liksom.
Men det är ändå kroppsligt.
Ja.
Okej.
Ja.
Är det något av de tre
ovanstående? Jag vet inte förklara det.
Nej, okej. Nej, men min pappa samlar på frimärken. Samlade.
Ja.
Och var väldigt analt, är nog fortfarande väldigt analt intresserad av orkidéer. Alltså plåtar dem och liksom vill ha sett många olika. Han kommer nog liksom, hans brorsa är också professor och är väldigt intresserad av bland annat... skalbaggar.
Är det en riktig orkidéfamilj?
Ja, i alla fall på min pappas sida är nog liksom samlar, alltså min pappa och hans brorsa. Det kan vara någonting som sitter mer på Y-kromosomen än X-kromosomen, tror jag, med samlande.
Men jag tänker den vetenskapliga liksom metoden är ju att, liksom, att systematiskt inhämta kunskap. Jag tänker på liksom
jo, det allt det. Men från Linné. Om man har ett mål med det då, att man ska analysera någonting eller komma fram, men ibland så kan man ju bara bli upphetsad av själva samlandet. Vilket jag märkte väldigt tidigt, att jag gick igång på fulla cylindrar. Liksom.
Men har du märkt att, liksom, att du blev upphetsad av själva samlandet? Det låter väldigt så här, man blir upphetsad av samlandet, samlaget. Ja. Ja, det, alltså, de ligger väldigt, väldigt nära varandra.
Jo.
I munnen,
ja,
om du fattar vad jag menar.
Man märker att du har ett uppdämt stand-up-behov med improvisation och så vidare.
Ja, alltså improv. Jag samlar på upplevelser. Men du, finns det en ordningsfråga? Finns det någon nödbroms man kan dra i liksom, när man känner att det här, liksom, det man fick liksom, i det här fasta inslaget, väl drycken, när det liksom inte finns i flaskan längre?
Ja, vi kan ta en väl drycken till.
Ska vi göra det? Väldrycken 2?
Ja, då är vi strax tillbaka med väldrycken del 2. Häng med! Då är vi tillbaka med varsin ny öl, Pabst Blue Ribbon med skruvkork. Jag kommer ihåg när jag tänkte så här, men sen nu på måndag då ska jag spela in arkivsamtal, då kommer det bli väldrycken, så då kan jag inte... Då kommer min vita vecka gå till helvete. Och så tänkte jag, det var ju synd, men det var nästan klart. Sen kom jag på, jag kan ju dricka alkoholfritt i vid väldryckens bestämda. Men då gör jag det, då tar jag alkoholfritt. Klipp.
Det är så här, klipp till så här, vår starkaste lunch som vi kommer ta efter podden. Men den här Pabst Blue Ribbon, kan jag ta kapsylen eller?
Vill du ha den?
Ja.
Vad har du? Det är någonting i kapsylen också. Det står, jag har ruter kung.
Ja, jag har spade dam.
Okej. Okay. Det är någon form av de vill ju att man ska samla.
Exakt. Och det var ju som
uppvägling till samlande.
Nu kom jag på ett samlande som jag hade när jag var liten.
Mm.
När jag var i formativ ålder, då, alltså det fanns ju, kommer du ihåg glassen päronsplitt?
Ja. Du kommer komma in på päronrekord. Ja. Per päron.
Ja, exakt. Mm. Och det, då fanns det, liksom, det fanns ju olika serier olika år. Det fanns ju päronrekord.
Det var då i glassen päronsplitt fanns det samlarkort som var, ja men, som, det var inte klistermärken, det var nog bara pappkort liksom. Mm.
Och då samlade jag på päronrekord. Ja. Och sen kom det någon, något år senare så kom det, tror jag, också trafikmärken med Per Päron. Alltså där var, man skulle, det var ju så här också kulturellt, eller var ju lite så här utbildande.
Okej, okay, folkbildande.
Barn skulle lära sig trafikmärken.
Okej, okay, ja, lite som Televinken och så vidare.
Exakt, precis. Vad heter det? Barnens... Det var NTF som hade...
Så barnens trafikskola.
Ja, där han gissade att Televinken var...
Posterboy.
Leading stars.
Men Per Päron...
Per Päron, men det var väl Per Päron och sen hade Per Päron en kompis, var det? Var det två Päron, va, tror jag?
Var det två Päron? Ja, det var
eller
det
var
kanske.
Det
men jag tänkte
Päron?
Även nämna Rulle som Mikael B. Tretow gjorde som Trolles trafikskola. Ah. Fantastiskt kassettband som jag lånade av mina kusiner.
Mm. Okej, okay, om du skulle ranka då... om du skulle ranka honom mot Anita Televinken i NTF då?
Ja, Mikael B. Tretow ser mycket bättre.
Ja.
Och Per Päron gissar jag på en tredje plats.
Ah, okay.
Per gäller... Päron var lite B ändå.
Mm. Men det fanns någonting lite så här töntigt över Per Päron redan, tyckte man redan som barn.
Jag kommer ihåg, men upplägget i alla fall Päron-rekord var att... att det här andra päronet då, tror jag, eller om det var någon annan figur som inte var ett päron, men det var Per Pärons sidekick, ställde en fråga. Exempelvis, vilken är världens största stjärna?
Mm.
Och så svarade Per Päron, solen. Och sen så fick man läsa på baksidan då, nej det är fel, det finns stjärnor som är större än solen.
Just det.
Jag kommer inte ihåg vad de svarade, den största kända stjärnan heter det här och det här.
Den heter så här Aldebaran Q och har, så här, har 5863 gånger solens massa eller sånt där.
Ja, säkert.
Men det fanns ju massa sådana, men det var liksom, precis, så det fanns ju liksom en skämtstruktur i det.
Ja, det fanns det. Och det fanns, för jag minns ett skämt när, jag vet inte om det här var liksom, ja men det kändes som punchline på hela päronrekord. Det var, vem är världens bästa päron?
Mm.
Och då svarade Per Päron, Per Päron.
Ja.
Och på baksidan stod det, äntligen rätt. Världens bästa päron är Per Päron.
Vilket underbar vad heter det, metahumor. Eller hur?
Jag vet inte på vilket sätt det är metahumor.
Jo, men det är ju att man liksom, man bryter ju skämstrukturen. Alltså att man går utanför liksom det ordinarie universat på något sätt. Alltså det kanske inte kallas metahumor, men det är
någonting. Tänker humor om humor när man skämtar om skämtstrukturer och
sådär. Nu sitter du snillare och spekulerar här. Men jag tänker att metahumor är...
Meta betyder bortom, tror jag.
Ja, precis. Metafysiken är väl bortom fysiken. Mm. Men jag tänker att det är... Att när man liksom lämnar det liksom till ett ordinarie skämtuniverset, tänker jag. Och det gör man ju här på något sätt att man... Men du tänker att det är mer liksom ett drunda matta-skämt då? Eller att...
Ja, mer kanske just det här, vem är världens bästa päron? Per Päron.
Ja,
det är vanligt klassiskt skämt. inget speciellt med det skämtet.
Nej.
Men jag tänkte på, du är rätt inne på att böja ord på rätt sätt och sådär. Alltså om du skriver flera internetfora. Ett internetforum och sånt där. Det kanske får framkalla komisk effekt. Men nu tänkte jag att du sa universat. För det låter ju som att ett universum, flera universa. Men säger man
bestämd form,
universat. Det gör man. Det heter inte universumet.
Jag vågar inte säga vad som är grammatiskt korrekt. Men jag tycker jag flashar lite genom att säga universat.
Okej.
Men det är, jag är inte säker på att jag har rätt.
Men det heter ju ett centrum, flera centra.
Ja.
Men heter det då centrat i bestämd form?
Ja,
okay.
Det tror jag.
Köpcentrat.
Ja. Men sen tror jag också kanske att det är ju glidningar hela tiden. Så idag är det säkert liksom korrekt att säga ett centrum, flera centrum. Alltså om tillräckligt många säger det så säger språkrådet att ja, men nu är det så. Liksom. Alltså nu är det liksom, det är som... så här, staden är inte översvämmad, men liksom, sen så liksom brister fördämningarna liksom, och staden svämmas över, då måste man ju säga, liksom, kunna
säga det. Det skulle vara roligt att göra ett prank mot då, om tillräckligt många säger språkrövhålet, då heter de det till slut.
Språkrövhålet?
Ja, men språkrådet.
Språkrådet, ja.
Och om tillräckligt många kallar det för språkrövhålet, då måste de ju erkänna, ja men nu heter vi ju det, det är tillräckligt många som säger det.
Språkröran heter ni nu. Vad stökigt. Men vi måste ju tillbaka till Päronrekorden lite grann ändå. Men, alltså, men det där skämtet, det minns jag faktiskt inte, men det var ju väldigt, jag tycker det fanns någonting, det hade någonting. Men jag minns flera rekord. Jag minns att en var så här, vem som hade världens längsta hår. Och då var det, men då berättade jag att en munk i Indien hade så här 7,9 meter långt hår eller något sånt där.
Oj, ja.
Som hade sparat, och det hade väl mätt så. Okay, och sen, så det låter ju så här som att, kan man verkligen få så långt hår?
Alltså, ja, de kan inte faktagranskade Päronrekorden jättebra.
Och sen var det så här, vilken jordens kallaste plats, och så var det här Vostok i om det var antingen i Antarktis eller Sibirien. Men någonstans Vostok i Antarktis.
Men var det då skämstrukturen att Per Päron fast svarade fel? Så här, vilken är varje världens kallaste plats? Min exfrus hjärta. Det är lite för vuxet och mörkt. Ja,
det var roligt att man förflyttades till liksom som en så här judisk stand-up-källa i New York. I New York på 60-talet. Ah, the cold space on earth. You know? Some say Antarctic. I say my ex-wife's heart. Am I right? Am I right, folks? Can't believe it? Can't believe it? I'll tell you one thing. Alltså, Per Päron kanske ville vara... Han kanske hette Pere Perovic. Och var en sån här...
Han ville ukrainsk, vara Mort
ukrainsk jude som stod och som åkte upp till The Catskills på somrarna. Och försökte köra sitt familjematerial, men egentligen han ville bara ner och gräva i sitt misslyckade förhållande.
Nej, men vad svarade pappa på det kallaste stället på jorden?
Ja, men jag kommer inte ihåg själva skämtet. Liksom. Så, men,
vad svarade på världens längsta hår? Det kommer du inte heller ihåg.
Nej.
För det var inte så bra skämt. Nej, men det var att han sa solen, att det är världens största
nej,
stjärna.
Nej, det är liksom. Inget dåligt skämt.
Det är alltså, inget skämt.
Ja, men den koppen där liksom.
Som en barn tror att solen är, om de får reda på att det är en stjärna, så tänker de att det måste vara världens största stjärna.
Men jag tänker på den tiden, så här, tidigt 80-tal, då fanns det ju liksom inte något riktigt komikerskrå heller. Det fanns ju så här, alltså, så här
i Sverige.
Bosse Parnevik och Mangs och Brasse och några till och så några så här
Hasse och Tage och Paul Rammel och så här,
men det är klart det fanns fler men det fanns ju inte så här liksom en hel liksom artistpool av gag writers
som man kunde bara som, du kunde inte ringa Jonas Strandberg
nej,
eller
exakt.
Johannes Finnlaugsson.
Nej, de kunde liksom inte skriva de där skämten på Päron-rekorden.
Idag och hade Päron-gigget gått till Michel Sanchez.
Såklart. Men det, alltså, om det är någonting som alltså, vi borde återupprätta och liksom, ta kontakt med GB så här, alltså, och berätta så här.
Nu har
men,
vi lösningen.
Nu har vi lösningen för Päronrekorden. Vi skulle kunna reboota Päronrekorden för att nu finns det skämtskrivare som faktiskt kan hantera strukturen.
Det finns bättre tecknare också. Jag tycker inte att Päronrekorden var så snyggt tecknade. Jag har googlat dem nu i vuxen ålder.
Okej.
Okay. Inte så snyggt.
Men det är rätt intressant ändå att jag tror det var jag som tog upp Päronrekorden. Men du har bara liksom en mimers brunn att ösa när det gäller Päronrekorden.
Ja, ja, men jag är väldigt intresserad av sånt.
No shit, Sherlock. Men vad jag tänkte på... Jo, nej, men jag tror ju att det där gigget med Päronrekordet gick till någon reklambyrå. För GB hade ju en reklambyrå såklart.
Jo,
och då var det så här... Och den reklambyrån hade tecknare. Och den reklambyrån hade en copywriter. Som fick då sitta och...
Jag gissar att tecknaren var nog inte in-house. Utan det lade de ut på entreprenad.
Ja, men reklambyrån på den tiden hade ju ganska mycket in-house-tecknare.
Nej, för sig. På 80-talet fanns det någon reklamtecknare. Ja. Det var ett sånt yrke när liksom, man gillade att teckna. Man var liten på 80-talet sa folk... Du borde bli reklamtecknare.
Exakt.
Och sen så när man var 19, det yrket finns inte.
Nej, de som hade gått så här, vet du det, Börje Dorsch så där tecknarskola eller vet du det? Dorsch i Tusch. Nej, vet du
han? Vad hette han?
Åke Sköld. Åke Sköld, ja. Men Börje Dorsch var ju just det, han var väl så sportillustratör, var det inte det? Han hade någon så här serie som hette Dorsch i Tusch tror jag, där han ritade så här boxning och han var även som ritola och tecknar Anders och de där som ritade så här.
Han har jag nog missat.
Börje Dorsch, ja.
Börje Dorsch.
Men du, kolla upp det.
Jag ska kolla upp det lite snabbt i pausen. Mm. Och nu har det blivit dags för inslaget Europas sämsta cliffhanger. Eventuellt en av Europas många cliffhangers. Man vet aldrig vad det kan finnas för cliffhangers där ute i Europa. För att det har blivit dags att säga hej då till fripassagerarna. Och vi kommer fortsätta prata lite grann i det Patreon-exklusiva avsnittet. Jag får tacka dig, Fritte, för att du var med i denna veckans avsnitt av Arkivsamtal.
Det var sant nöje.
Varje vecka släpper jag numera ett bonusavsnitt av Arkivsamtal som är exklusivt endast för Patreons av podden. Om du donerar en valfri summa per avsnitt så ligger det över 30 exklusiva avsnitt och väntar redan som du får tillgång till, så det är klart värt det. Om du bara vill stötta den här podden så kan du också swisha en slant till 0760-724728. Denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. En sak till. Glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där heter jag @gardenfors. Det var allt för den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gardenfors.
Jag heter Fritte Fritsson.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.